الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. välkomna tillbaka till Islampodden med mig Karim och mina bröder Sadek och Musa.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Vi vill tacka er för allt stöd. Fortsätt dela, likea, subscriba och kom in med era tips till vad vi ska prata om i den här podden. Vårt ämne idag är faktiskt ett ämne som våra tittare har tipsat oss om. Och det är ett ganska aktuellt ämne. Och det handlar om generellt hur vi mår idag i samhället, hur folk mår. Och vi tänkte ju mer prata om en människa som mår dåligt är ängslig, och det är det som är mest utbrett i samhället idag. Och säkert ni som jobbar mycket med människor och träffar människor stöter på det här. Säkert kan jag tänka mig mycket. Även bland ungdomar. Faktiskt. Väldigt vanligt.
Ja, ganska vanligt.
Jag läste till exempel, subhanallah, att från, alltså ungdoms, från ungdomsperspektiv, unga tjejer specifikt, så har utskrivningen av antidepressiva ökat från 2014 till, jag tror det var till 2019 i den studien läste, med 60%. Och för att vara ärlig, de tillskriver olika saker också, bland annat att patenten på medicinen försvann och det blev billigare att skriva ut den och så vidare, och att fler söker hjälp och så vidare. Men det går inte att sticka under stolen med att folk mår sämre. Och jag tror det var ungefär, ganska exakt säger de, 1 miljon svenskar som äter antidepressiva idag.
Det är mycket.
Det är mycket, alltså. Ja, 1 miljon. Vi är 10 miljoner svenskar. Ta bort det. Jag vet inte, kanske 3-4 miljoner barn. Är liksom mindre. Så det är ganska stor del av den ungdomar och vuxna befolkningen. Och vet ni vilka som äter mest, bröder?
Nej.
Antidepressiva. Äldre. Pensionärer. Subhanallah. Det vanligaste är liksom åldersgruppen där det skrivs ut antidepressiva på äldreboenden och liknande, där man ger dem mycket antidepressiva. Och det är också sorgligt. Alltså att det är den vanligaste, inte att det skrivs ut. Det är självklart, det kommer skrivas ut på många, men att det är den vanligaste liksom. Och alhamdulillah, det finns saker och ting man kan göra från religionen som kan få en att må bättre. Och vi pratar ju ofta om det. Och det finns mycket nu i samhället generellt. Självhjälpsböcker, det finns mycket
tips och tricks.
Ja. Men folk mår dåligt. Och folk, visst, det här kan hjälpa folk, absolut. Jag säger inte nej att det inte kan hjälpa folk. Men som muslim, man har ju ändå, det finns något att vända sig till och gå tillbaka till. Så egentligen min första fråga till er är, vi säger ofta religionen hjälper, din tro hjälper. Vad menar vi ens med det?
Först och främst, tack så mycket. Som du själv säger, det är ett ganska stort problem idag. Och jag upplever det väldigt mycket större i och med pandemin, där många har noterat och statistik har förts, där man har känt att folk har mått dåligt väldigt mycket just under pandemin.
Precis.
Så det är, som igen, att det är ett väldigt relevant ämne att ta upp. Och sen som muslimer har vi ju vår tro som är vår mest fundamentala sak. Det är det vi värnar om mest, det är det vi vill skydda mest. Det är det som är egentligen det dyraste i våra liv. Det är vår tro, eller iman. Och det har ju kommit flera verser och hadither som tyder på hur viktigt iman är, och att iman är en av tre islams stora pelare som vi har, islam, att man vittnar om islam och dess 5 pelare, och iman och dess 6 pelare, och sen al-ihsan som är det sista stadiet. Så iman är en väldigt fundamental grej i vår religion. Sen säger vi muslimer också, och det här lär vi oss från Koranen och från profeten sallallahu alaihi wasallams otaliga hadither, att din tro är en av de största orsakerna till att du mår bättre i ditt liv. Att man har en korrekt tro, och som bygger på kunskap, som bygger på insikt, som bygger på de källorna vi har att tillgå i islam. Och en av de verserna som tyder på det är när Allah Azza wa Jal säger: "Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Att den som lever ett rättskaffens liv och gör goda handlingar,
oavsett om den
man eller kvinna, men amila salihan, den som gör goda handlingar, och är mu'min, och som är troende, den personen kommer vi ge ett gott liv. Och det här är viktigt, för att många kanske tänker att imans effekter, alltså trons effekter, är bara bra för nästa liv. Alltså iman, ja, det är iman, det är paradiset. Det är det som iman kommer få mig att träda in i paradiset. Iman kommer skydda mig från de dagens olika prövningar. Iman, iman. Men även i det här livet kan iman vara en viktig faktor till att du mår bra i dig själv.
Exakt. Goda handlingarna också.
Ja, goda handlingar,
att det inte bara är för nästa liv. Det är för nästa liv, ja. Men även för det här livet. Nej. Och det kommer att resultera till att du får ett lyckligare liv.
Precis.
Ett bättre liv.
För jag ville bara nämna också, för du nämnde att må bra och ha ett gott liv och så vidare. Det är ändå en skillnad från att säga att vara lycklig hela tiden. För att vi har inte anspråk på att man ska vara lycklig hela tiden. Om man, alltså att livet går. För det är ofta det folk säger. Och även många psykologer, när jag kollade upp det här, säger att anledningen till att många söker hjälp idag är också att man har förväntningar på livet att man ska vara lycklig hela tiden. Så när du inte är lycklig hela tiden, vad händer? Jag är deprimerad, eller jag får
ångest. Du känner att det är något som saknas.
Ja. Nej, och då säger, om det fanns ett recept för olycka, det skulle vara förväntningar. Alltså att du går runt och förväntar dig massa saker hela tiden. Och har du en världsbild, förlåt bara att jag avbröt dig, har du den här världsbilden, att den här lite hedonistiska världsbilden, livet går ut på att
vara lycklig,
njuta.
Exakt.
Och du inte njuter, då har du missat meningen med livet.
Precis.
Förstår du? Så att det är inte den approachen vi har.
Därför
att
islam, det är med livet. Islam, vi har ett annat koncept som heter al-qana'a. Att vara nöjd med det man har. Och det här är stor skillnad från att vara lycklig.
Precis.
När man jagar, speciellt när man jagar materiella saker. Vi som muslimer känner att vi är nöjda. Och en stor del och viktig del av iman, som jag sa innan, iman är sex pelare. En av de pelarna, som är den sista pelaren, är tro på ödet. Och tron på ödet är att du tror på att det som befaller dig av lycka är från Allah Azza wa Jal. Och det som befaller dig av olycka, av ondska, är också från Allah Azza wa Jal. Men du är nöjd med det, och du vet att Allah egentligen vill ditt bästa. Och du har tron på att det här som drabbar mig skulle jag inte kunna undgå i alla fall. Och inte bara det. Och du vet att i islam har vi många hadither som tyder på att när vi genomgår prövningar, när vi genomgår olyckor, belönas vi till och med för det.
Att synder förlåts.
Dina synder förlåts. Som till och med om du skär dig eller prickas av en tagg på en rosbuske eller någon annan buske, så får du belöning även för den lilla grejen. Vad ska vi säga om de andra stora prövningar man kan genomgå i livet? Så det finns många hadith som tyder på att prövningar är en del, är ett sätt att renas från synder och höjas i nivåer. Och tänker man så här, då kan man acceptera prövningar och svårigheter i livet med en annan utgångsvinkel, en annan utgångspunkt, att man känner, okej, men det här är dåligt, men det är också bra för att det händer vissa grejer som är väldigt mycket bra för mig. Mina synder renas, jag ökar i nivåer och så vidare och så vidare.
Det är inte en hadith som nämner det här.
Jo.
Jag kommer att tänka på det. Eller?
Den här om att en troende inte drabbas av kymmer eller
ångest.
Inte den, inte
finns en annan.
Ja, den också. Det finns flera, förstår. Det finns jättemånga,
subhanallah. Att märkvärdig är den troendes tillstånd. Och lägg märke att profeten själv nämner ordet troende. Men vi går ju tillbaka lite till tron. Inna amrahu kullahu khair. Att allt som drabbar honom, allt som befaller honom är gott för honom. In asabahu darra sabara fa kana khair Allah. Att om något dåligt drabbar honom, så han tålamod, och det sker för honom, han belönas. Det är bra för honom, han belönas där. Och in asabahu sarra, och om han drabbas av, eller om något bra händer honom i hans liv, han får ett nytt jobb, han gifter sig, vad som helst det kan vara, shakara, så är han tacksam för det han har fått. Och dhalika khairallah wa la yakunu dhalika illa lil mu'min. Och det här är enbart för en troende.
Och för den som är tacksam, Allah kommer ge honom mer. Så allting hänger ihop egentligen.
Exakt.
Den som gör goda handlingar, Allah ger ett lyckligt liv. Den som är tacksam, Allah ger honom mer.
Och just det här med tron, iman, som vi var inne på, det medför så många positiva saker. Att Allah, bara ett exempel, att Allah säger وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. Tänk er, att Allah säger att den som tror på Allah och hans sändebud, så är han bland as-siddiqun. As-siddiq är en av de högsta nivåerna man kan nå som muslim. Alltså, som innan vi var inne på, att man, muslim kan vara muslim och troende, men han kan även få vissa titlar som särskiljer honom och gör honom så här högre än en, och det här är beroende på att på hans handlingar och hans status i islam, i religionen. Så i alla fall, as-siddiq är en av de högsta nivåerna och titlarna man kan uppnå. Och tänker att Allah beskriver att den som tror på Allah och hans sändebud är en av de här as-siddiqun. Så jag tänker så här, om du vet att Allah har beskrivit dig i Koranen som en siddiq på grund av din tro, hur viktig är inte din tro?
Mm.
Och de som har en korrekt tro och kämpar verkligen med att korrigera sin tro hela tiden, hur ska de må? För att om de är siddiqon, tänk er en siddiq som vandrar här på jorden och har uppnått den högsta nivån. Mm. Och för att bara lägga det i kontext, man beskriver ju Abu Bakr, den bästa människan efter profeten sallallahu alaihi wasallam i vårt samfund, som en av siddiqon.
Mm.
Så det är ändå en ganska hög status att nå.
Mm.
Så utan tvekan, ens iman är väldigt, väldigt viktig. Mm. Och det är en såhär fundamental del i att må bra i vår religion.
Mm. För alla människor har ju en tro, även den som säger jag har ingen tro, ja, jag tror inte på något, han har ju ändå ett sätt att hantera livet. Mm. Oavsett om han har bestämt, han kanske inte har valt det själv bara. Mm. Det är någon som har lärt honom, så här ska du se. Precis. På saker och hela tiden. Så det är ens grund, oavsett vad du har för tro, det kommer vara din grund. Det är ditt sätt att se på saker och ting.
Mm.
Och bara att se på livet, att som du var inne på nu, yani, vad har man för inställning till det?
Precis.
Det är ett test. Alltså vi testas.
Mm.
Jämför det mot att tänka jag måste vara lycklig hela tiden och sen är du inte lycklig. Självklart du kommer inte må bra. Alltså, mm. Det säger sig självt redan. Absolut. Innan. För du ser massa andra som är lyckliga, speciellt när du kollar runt omkring dig. Speciellt i de här tiderna. Kan tänka, speciellt för ungdomar som ser sociala medier och allt det här. Men jag ville fråga en följdfråga på det här. Ni nämnde tro. Viktigt att man tror rätt, att man, för att ha liksom rätt grund.
Mm.
Men hur man beter sig mot Allahs skapelse, mot människor, mot djur, allt det här, påverkar det ens mående också?
Jag tänkte att jag ville bara punktera eller inflika med en grej innan det där.
Okay.
Och det var det här att när han pratade om tro, ju mer du stärker din iman och du stärker din relation till Allah, ju bättre kommer du må.
Mm.
Och det är även tvärt, alltså ju mindre och ju längre bort du är från Allah och ju svagare din iman är, desto sämre mår du. För att synder har effekter på hjärtat.
Mm.
Och få en att må dåligt och få en att känna ensamhet, även om man är bland många människor. Mm. Att man känner ett visst tomrum.
Tomrum, exakt.
Så det, själen mår dåligt och det, själen behöver också näring. Så det är viktigt att man kommer ihåg att iman, ja, stark iman, det stärker en och det får en att må bättre. Vi menar inte att du kommer må, ja, vara glad och vara happy life hela tiden, varje dag. Nej, det är dunja. Alltså, i det här livet, det kommer finnas prövningar, det kommer vara stunder där man är ledsen, där man känner sorg, där man känner smärta. Det är en del av det här livet. Mm. Men beroende på hur vi ser på livet kommer vi agera annorlunda, på olika sätt. Gentemot de här prövningarna, gentemot när jag förlorar ett jobb, gentemot när en familjemedlem går bort, gentemot när det inte alltid går som jag vill, en skilsmässa eller liknande grejer. Och det här att hur många hundratals ungdomar som skrivit till mig, jag mår dåligt, finns det, vad kan jag göra? De vill ha ett svar från religionen. Att må dåligt ibland, det är vanligt, det är normalt. Du kan må dåligt på grund av värdeförändring. Du kan må dåligt på grund av vad du har ätit.
Mm.
Du kan må dåligt på grund av att det har gått dåligt i skolan.
Mm.
Det här är ingenting som jag vill poängtera, att man inte fastnar för mycket. Jag mår dåligt i 3 dagar fast jag ber och fastar och gör goda handlingar. Och, varför det? Ge mig en sura snabbt, jag kan läsa så allting blir bra. Nej, men det är inte alltid så. Och jag tänker, som lärde har nämnt, ju starkare din tawhid är, alltså din tro och din dyrkan till Allah, desto bättre och desto lyckligare kommer du vara inombords.
Mm.
För då, ju mer du praktiserar det, desto mer uppfyller du syftet med varför vi ens är på jorden.
Mm.
Och ju mer du uppfyller det syftet, vilket är syftet att dyrka Allah, desto bättre kommer du må. Och ju mindre du uppfyller det, ju svagare din dyrkan är, ju svagare ditt praktiserande är, ju längre bort du är, du nämner inte ens Allah, du tar inte upp dina händer någon gång under dagen och ber Allah om hjälp eller vägledning eller någonting. Du gör inte dua, du gör inte dhikr. Vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? Skillnaden mellan den som lever och den som är död är som han som omminns Allah och han som inte omminns Allah. Så det här är jätteviktigt att komma ihåg just de här grejerna. För att vissa tänker, jag måste ändå nämna, för att vissa tänker så här, men bror, jag har faktiskt praktiserat nu 6 månader och ändå jag mår lite dåligt av vissa saker. Ja, men det kan hända.
Mm.
Det kan, alltså det finns många vanliga naturliga faktorer till att en person kan må dåligt.
Mm.
Och så att inte folk tänker sig, men vänta, ni sa För det kan bli så. Ni sa att om jag praktiserar, jag kommer må bra. Och Allah har lovat i Koranen. Ja, men hur bra har du praktiserat? Hur uppriktig har du varit? Hur ordentlig har du varit med dina handlingar? Inte bara, jag har bett mina böner. Men vänta, din bön, det var ju just, Allah har varit jättestressig. Det kanske inte är den bönen som då kommer att förändra ens liv. Hänger ni med? Hur bra har du varit med att ominnas Allah? Har du gjort en spänn? Vad betyder det där? Det betyder ingenting. Det heter subhanallah. Det heter alhamdulillah. Det heter Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Så hur stark har ens adhkar varit? Ens ominnelser? Har det varit den där 2 minuters ominnelse? Eller har det varit morgon och kväll efter bönerna innan jag går och lägger mig? Exempelvis. Folk kallar, men på nätten är jag rädd och det händer grejer och sömnparalys och jag får mardröm. Läs du Ayatul Kursi? Nej, det gör jag inte. Okej, läs Ayatul Kursi innan du sover. Ladda ner Hisnul Muslim-appen som vi har nämnt i tidigare förut i säsong 1. Och läs de här sakerna man ska göra innan man lägger sig.
Wallah, det är väldigt betonat. De här morgon och efter.
Morgon och kväll, adkar, jätteviktiga.
Det är game changers. Alltså, ditt liv ändras på riktigt, subhanallah, när man börjar göra dem, subhanallah. Wallah, belöna broder som lärde mig det. Men verkligen, jag märkte effekt på mitt liv. De kom från de här adhkaren som man gör på morgon och eftermiddag.
Det är en
så man ska verkligen hålla fast vid det.
Hålla fast vid dem och läsa om man inte förstår dem. Så att det inte bara blir en morgonrutin. Läs en översättning och förklaring. Och vad betyder de?
Exakt.
Och när man förstår vad de betyder, då förstår man, okej, det är det här jag ber om. Det är det här jag ber om skydd från. Det här är jag ber om mer från. Bara som den här duan vi säger varje morgon. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Och Allah, öka mig i
gynnande
kunskap och en god försörjning och bra handlingar. Handlingar som Allah accepterar. Det handlar inte bara att göra många handlingar.
Exakt.
Utan goda handlingar. Och handlingar som Allah ska acceptera. Och vad sa profeten Sallam, att Allah älskar när du gör någonting, att du gör det ordentligt. Inte att vi slarvar med vårat praktiserande och sen undrar, bro, jag praktiserar men ändå jag känner lite si, lite så. Okej, men när du ber, hur lång är din bön? Hur mycket fokus finns i din bön? Hur mycket inlevelse finns i din bön? Hur mycket inlevelse finns det när du läser Koranen? Vill du vara nära Allah? Var nära hans bok. Hans bok, det är hans tal. Ju längre bort du är från Koranen, hur ska du tro att du är nära Allah? Exempelvis. Att man inte bara, du vet, säger okej, man ska läsa Koran. Nej, men hur länge läser du Koran? Hur mycket lyssnar du på Koranen? Hur mycket reflekterar du kring det som Allah har nämnt i sin bok? När man väl gör de här sakerna ordentligt, då tror jag, eller då vet jag, att det kommer bli en förändring.
Exakt.
Absolut.
Men så är det med saker och ting i livet. Om en person vill börja göra vad som helst, och du vet, han vill börja träna och han bara går in i gymmet, han tränar lite, och han går ut och han säger, han har inte fått någon effekt. Yani det säger sig själv nästan. Men om jag förstår rätt, egentligen det handlar om att verkligen koppla sitt hjärta till Allah.
Absolut.
Att det ska inte vara kopplat vid, för att många är muslimer, men kanske ens hjärta är verkligen fäst vid någonting från den här dunjan.
Fäst vid det världsliga, fäst vid människor.
Precis.
Hela tiden vad andra ska tänka, vad andra ska tycka. Jag har gjort fett med gott, ingen har uppskattat, ingen har tackat. Vänta, det är Allah som belönar. Vem är det du söker belöning från? Är det människorna? Vem är det du gör dina handlingar från? Om vi gör handlingar med ögonkärneri, arja, yani för att andra ska ge oss en klapp på axeln, var finns belöning i det? Hur ska vi komma närmare Allah? Allah accepterar inte vilka handlingar som helst. Typ så här, jag ska råna en bank och sen jag ska i välgörenhet. Den här välgörenheten, den gills ju inte. Den accepteras inte. Så absolut, mycket gå tillbaka till att stärka sin relation. Och det här var lärda sagt i böcker som just handlar om hur man blir lyckligare som troende. Hela tiden fokus på vår skapare. Komma närmare vår skapare. För det är han som har skapat oss. All lycka finns i hans hand. All framgång finns i hans hand. Om han vill att vi ska vara lyckliga idag, vi blir lyckliga idag. Men om jag inte tar upp händerna och ber om att bli lycklig, vartifrån ska jag få det här? Jag måste springa. Alltså springa mot Allah. Vända mig till Allah. Ångra mig till Allah. Ångra mig för mina synder. Göra gott ifrån mig. Och Allah har också sagt, alltså, den som vänder sig bort ifrån honom. Den som vänder sig bort från hans budskap och struntar i allt det här, kommer Allah ge en danka, yani ett miserabelt liv.
Kalas.
I alla fall, det var bara en längre inflik kring, ja. För jag ville, nej, det här var jätteviktigt som, ja. Sadiq pratade om det här med tron, så att folk förstår, vad menar vi när vi säger, när vi säger be bönen, ja. Inte den här pam, 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 man ber snabbt och man tänker, han tänker på mobilen och vem man ska ringa efter och vem man ska gamea med efter. Det där är stress. Lugn och ro. Så när du säger Allahu Akbar, att du vet Allah är större än allting, och när du har lärt känna Allah och Allahs namn och innebörden av Allahs namn, och sen säger Allahu Akbar, då kommer du veta, oj, vem är jag verkligen ber till nu? Vem är jag står framför nu? Det är Allah som omfattar alla andra av hans namn. Han är Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Subuh, han är Al-Aziz, Al-Hakim. Han är alla de här namnen, vad de innebär, den effekten på när du gör dua kommer vara annorlunda. Effekten och inlevelsen när du ber kommer vara annorlunda. Och jag tror ju starkare och ju bättre det blir, desto mer hjälp kommer vi få och desto lyckligare och bättre kommer vi att må i själen. Mm. Absolut.
Just det här med bönen också, jag kan säga att ingenstans i Koranen står det bara be. Salli, be. Utan alla påbud, alla befallningar som har kommit i Koranen är aqimussalah. Aqimussalah, förrätta bönen. Och de lärde säger att när du gör iqama till salah, när du upprättar bönen, det är inte bara be, utan du upprättar det med alla deras villkor, alla deras plikter, det som krävs inför den, de sunnan som du ska göra, allt det här, det är det som Allah befaller dig, inte bara be. Alla kan bara gå ner och upp i ruku' och sujud och säga massa fraser och kallas du har bett. Men Allah säger aqimussalah. Och profeten sallallahu
alaihi wasallam
säger vad? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Och det är egentligen det här som är huvudmålet. Det är dit vi strävar och det är dit vi vill komma. Att be så som profet sallallahu bad.
Och att man har den här inställningen, tycker jag. Jag tycker, subhanallah, den är vacker. Den är profet sallallahu inte profet sallallahu till Bilal.
Arihna biha. Exakt, arihna biha. Och när du har den här inställningen, det då har kommit en bra
vittning. Låt oss få ro, eller vad ska man säga?
Arihna biha, låt oss njuta av
den.
Egentligen, det låt oss vila med den.
Tänk att man har den inställningen, typ, nu jag ska be. Vad skönt. För oftast vi är kanske så här, vi ska gå och äta, låt oss be snabbt.
Låt oss gå och äta.
Det är två inställningar. Den hadithen säger är arihna biha. Och vår inställning då är arihna minha. Den inställningen profeten sallam hade, låt oss njuta, låt oss vila i den, låt oss njuta och ta det lugnt och varva ner i bönen, alhamdulillah. Och den inställningen vi har är, låt oss be så vi kan varva ner och njuta och chilla och vila.
Exakt.
Och det är helt två olika inställningar.
Är det inte till och med så att om du till exempel du maten serveras och du hör bönutrop, du ska äta först?
Exakt, så att du kan fokusera på bönen. Om du är nödig, om du måste gå på toaletten, du ska inte heller be.
Du ska gå först på toaletten så att du inte står och ber och du väntar bara snabbt, jag ska be snabbt. För att
allt för att du ska kunna be din bön på det bästa sättet.
Man ska inte skynda till bönen.
Precis, man ska inte springa. Om man ska på väg till moskén och de har påbörjat be, man ska inte springa dit. Man ska gå i lugn, lugn takt. Så du kommer till bönen helt lugnt.
Man har sett den här, folk som 100 meter, sista 100 meter.
Inte bara att du stör.
Man kommer in helt anfådd.
Du kommer in anfådd och din bön, Allahu a'lam. Och jag vet inte vad du håller på att läsa där just
nu.
Du stör de andra i bönen också. Tänk dig, det har hänt många gånger, det kommer någon som springer, han gör den där och en gång, subhanallah, en kille ramlade. Så vi ber, vi gör ruku' eller någonting som man hör, pum. Tänk dig, du vet, du stör de andra i bönen också. Så i alla fall, det var ett sidospår, men han påminde mig när han sa det här om bönen, att man tänker på hur man ber, för det är en stor nyckel till ens välmående. Och det är därför det är en av de momenten vi muslimer gör oftast.
Exakt.
Alltså fastan, vi gör den en gång per år, hajj en gång i livet är kravet, bönen ändå fem gånger om dagen, och det visar ändå hur viktigt den är för dig. För de här bönerna, vi gör inte dem för Allah. Alltså, i den bemärkelsen, det är inte Allah som är behov av dem.
Exakt.
Vi gör dem till Allah självklart, men det är inte Allah som är behov av dem. Det är vi som behov av dem.
Allah är ju as-samad, den som
är oberoende.
Inte behov av någon, men vi alla är behov av Allah. Allah är al-ghani, självtillräcklig. Han behöver ingen. Och det är, folk ska veta att det handlingar, du behöver dem. Du behöver vara religiös för dig. För ditt välmående i det här livet och i nästa liv. Det är det som är, när Allah säger att han är rahim. Att han är nudirik. Det här Allahs rahma är för omfattar hela världen, allihopa. Utan Allahs rahma, hur ska vi ens leva? Men när Allah är nudir al-rahim, det är just för de troende, han vägleder dem till tron. Att de är troende, det är specifikt för dem. Och att de sen i nästa liv får den eviga lyckan och belönas och är glada för alltid i nästa liv. Och att man, det är en också av grejerna, att man tänker mycket på nästa liv också. Mm. Kom ihåg att det finns ett nästa liv. För att när man går igenom saker i det här livet och förväntar sig, till exempel visar att man har blivit förtryckt eller det har hänt en någonting och man vill ha, nu vill jag ha rättvisan skipad, nu ska allting fixas. Men när du vet, okej, det har inte hänt riktigt nu, men jag vet, det finns en dag, en domedag. Folk ska stå till svars för vad de har gjort. Allt det här som folk har gjort mot mig, det kommer komma en dag. Kanske jag får deras belöningar. Kanske mina synder försvinner på grund av det här. Det känns skönt att veta. Jag hörde en influencer på, jag behöver inte nämna hans namn, stor känd influencer i Sverige. Han nämner i en podd det här med döden. Man vet ju inte vad, alltså jättesorgligt avsnitt. Där han berättar om, han pratar en liten snutt om det här med att vi vet ju inte vad som händer när man dör. Och jag som tittar på det och tänker, subhanallah, om han ändå bara visste att vi vet som muslimer vad som händer när man dör. Allah har berättat och i Koranen och profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat i hadiserna, alltså i detalj, vad som händer när man dör. Med själen och hur den tas ut och vart den går upp och sen i graven och frågorna i graven och änglarna i graven och domedagen och en grupp som ska mot elden och en grupp som ska mot paradiset och varför och allt det här finns beskrivet. Och när man som troende eller människa tror på det här, då kommer man, för det blir ett nytt perspektiv på livet, och då kommer man ta saker och ting eller agera på ett annorlunda sätt när saker händer än. Ja, vilket i sin tur gör också att man mår bättre. När någon dör, kolla, vi muslimer generellt, när någon dör, man blir lite ledsen, absolut. Sen går vi och gör en janaza. Vi går och ber begravningsbönen. Så läser vi olika böner för personen. Och sen, khalas. Vi går vidare. Vi gör dua för personen. Vi kanske bygger en brunn. Vi bygger en moské. Så som folk har sett att man brukar göra. Man står och ber. Och sen, folk efter det här också. Det är inte slutet. Folk brukar säga, glöm inte att göra dua för min farbror som har dött. Sen någon skriver på nätet, kan göra dua för min farbror. Och sen går vi vidare som ett, alltså som ett, vi går framåt. Ja. Som ett kollektiv i livet.
Vissa människor till och med, varje gång när en person har dött, det man säger oftast är rahimahullah. Bara en sån grej att du får varje gång en muslim nämner ditt namn och säger rahimahullah, må Allah visa honom nåd. Det värsta grejen.
Allah yarhamu.
Allah yarhamu.
Allah yarhamu.
Man nämner någon som har gått bort.
Alla som säger amin.
Amin. Och det är en till dua. Och egentligen, det är egentligen det man behöver mest när man är i graven. Dua. Människors dua.
Kolla, jag ville koppla tillbaka till den här saken. Nej, nej. Det är många ämnen. Till det du sa också. Allah är samad. Eller ni sa. Vi har ju behov av alla. Man ska inte luras. För det finns en sån här trend i samhället nu. Var oberoende. Du är inte behov. Och folk går så långt och säger, jag är inte behov av Gud. Jag är inte behov av religion. Jag är inte, du vet, och de får att låta bra. Typ så här, han är oberoende. Kolla, wow, vad stark han är. Alla är i behov av någonting. Du kanske inte tror att du är i behov nu av Allah. Men du har fäst ditt behov vid någonting. Vid dina barn. Vid din fru. Vid ditt jobb. Vid dina pengar. Vid dina fritidsintressen. Och när det där försvinner, du kraschar. Men du har, skillnaden är att du har fäst det där behovet vid någonting som kommer ta slut. Du vet garanterat, oavsett vad det är som i världsled, det kommer ta slut. Medan en troende, han har fäst den vid något.
Vi vet ju att vi inte kan göra någonting. Vi kan inte göra någonting om inte Allah hjälper oss med att göra det. Vi kan inte uppnå något. För vi får ingen framgång. Nothing i den här världen. Om inte Allah vill att vi ska göra det. Eller tillåta oss att göra det. Eller underlättar vägen för oss att göra de här sakerna. Hur ska vi andas? Hur ska vi sova? Vem är det som får oss att vakna? Vem är det som får oss att kunna se? Vem har gett oss syn, hörsel? Allt det här.
Bara en av de, alltså, förlåt jag avbryter, bara en av de mest viktiga grejerna du behöver i ditt liv är någon du inte ser med egna ögon. Syre. Du ser inte syret, men någon har tillgodosett det så fort du föds att du får syre.
Och sen du ser, jag har inget behov.
Ja, jag har inget behov. Om någon tar bort syret, du kan inte andas. Subhanallah.
Inte bara ta bort den, sänka den till 14% eller något. För du svimmar. Och du kan inte ens se det. Yeah. Folk går in i ett rum ibland, det är syre fattigt. De svimmar. Jo. Vad hände? Det var dåligt med syre. Subhanallah. Jag vet, jag ställde dig en fråga hur man ska vara med skapelsen. Men om vi stannar kvar vid det här ämnet bara. Att fästa sitt hjärta vid Allah. Många fäster, och det kan vara muslimer, fäster sitt hjärta vid annat. Man läser horoskop. Man sätter jättemycket vikt vid, du vet, amuletter och liknande saker.
Ja, det är alltså, det är väldigt, jag ska inte säga väldigt, väldigt många, men det är en hel del ändå som, jag har ju kontakt med tusentals ungdomar runt om i hela Sverige. Även Sadek har kontakt med väldigt många. Det är väldigt många som skriver till oss i Insta och i Facebook och i WhatsApp och överallt där jag finns. Jag märker att folk, det är också på grund av att man inte har fäst sitt hjärta med Allah. Mm. Att man fäster en vid en liten sten, exempelvis en amulett. Jag vet, det låter kanske konstigt för vissa, vad pratar, vadå en liten sten? Ja, att folk köper en liten sten, en blå sten, och har det som halsband och tror att den ska skydda. Kanske någon säger, nej bror, ingen tror att den ska skydda. Jo, det finns folk som tror att den här skyddar mot jinner, mot magi, mot olycka.
Kringar hemma.
Ja, jag kommer komma, vissa tror så. Att de, ja, vissa ligger i sina hem. Vissa ligger ett blått öga. De ligger på sina restauranger när de öppnar restaurang. Det finns där.
Bilen.
I bilen, bilen som skydd. Vissa tror att den här i sig själv kan skydda. Det finns en del som tror så. Och jag har stött på dem och jag har pratat med dem. Och man får rådge och prata, alltså berätta att det här är felaktigt. Man kan inte tro att sådana här saker kan skydda en och hjälpa en eller ge en lycka eller liknande. Eller när man gifter sig, man lägger in i sovrummet och tror att man ska få barn och man lägger upp en sån här grej. Vissa tror inte att den i sig själv kan hjälpa. Skulle man tro, de lärde har nämnt, skulle man tro att den här stenen skyddar mig på riktigt, då har man hamnat i det som strider mot tawhid. Det som jag pratade om från början, om du stärker den, alltså la ilaha illallah, att ingen har rätten att dyrkas utom Allah, att vi särskiljer Allah i dyrkan och allt där, att då har du hamnat i avguderi. Och det är det som också får människan, om du mår bäst och mår bättre och blir lyckligare av just att endast dyrka Allah och uppfylla syftet med varför du finns, då är det även tvärtom. Om du begår avguderi och fäster dig vid statyer, stenar eller annat, att du kommer att må sämre. Det är avguderi. Vissa säger nej, bror, jag tror inte den kan hjälpa mig. Jag tänker så här, och det, många, de flesta tror jag är här. De tänker, Allah skyddar mig via den här. Det är bara Allah som kan skydda mig. Men den här jag har för att Allah ska skydda mig när jag lägger upp den. Det här är en mindre form av avguderi, som lärde har nämnt. Ja, för att Allah har inte gjort de här till medel. Och jag känner att man kanske nästan behöver ett helt avsnitt i podden där jag hämtar och visar hur de ser ut. Så att folk ser, hur ser de här sakerna ut? Okej, nu när jag har dem, vad ska jag göra med dem när jag inte ska ha kvar dem? I alla fall, de lärda har nämnt då att det här är mindre form av avguderi. Du ska inte använda de här. Vissa kallas också Fatimas hand. Jag vet inte om man har sett den. Det är en hand folk lägger upp, folk har på sig. Kanske någon som lyssnar nu på avsnittet säger, Musa, faktiskt, jag håller inte med dig. Jag har bara för att det är snyggt. Den kategorin finns också. Jag ska inte sticka under stolen med det. Det finns många som använder just Fatimas hand. De är ganska som snygga. Ja, de är som ett smycke. Och då säger en del lärda att det är förbjudet. Man bör inte ha, alltså du ska inte ha det. Varför? Och jag förstår dem. Jag håller faktiskt med dem i den här frågan. Varför? För att det, det kan leda till, till just att folk, du själv eller andra, tror på att det här är, ja, det är det där smycket som skyddar. Förstår du? Det har ju blivit en symbol för det. När man lägger upp ett blått öga eller en Fatimas, det har blivit en symbol för skydd. Ah, det där skyddar mot onda ögat och liknande. Vissa går till siare, vissa går hem till folk. Här i, jag pratar inte i utlandet nu. Här i Sverige. Det finns sådana här som...
Ja, man, alltså, får reklam hemma.
Ja, man får
brevlådan.
Man får nummer att ringa.
De går till folk som läser i koppar om din framtid och vem du är och så vidare. Så folk lyssnar på sådana, läser horoskop, blir rädd om sin framtid, oroar sig för saker om sin framtid när endast Allah vet vad som kommer hända i din framtid. Eller att de ältar för mycket om det som har hänt. Oroar sig över någonting. Khalas. Hänt har hänt. Du kan inte ändra på det förflutna, men du kan göra det bästa av nuet så att din framtid bi'idnillah blir bra. Men om jag bara tänker för mycket på framtiden och inte lever i nuet, jag kommer leva i en ständig oro, en ständig ängslan, en ständig stress, och stress gör en handlingsförlamad, och med det kommer man gå in i väggen och med det kommer man må dåligt. Men jag känner, om jag ska vara ärlig, det här med amuletter och siare och spåmän och att folk drar sig till alla möjliga grejer, konstigheter. Alltså jag har varit med om allt. Jag har sett väldigt mycket saker, jag har varit med om väldigt många saker kring det här och haft kontakt med människor som tyvärr har lagt sin tillit till de här sakerna. Eller att det kan vara ett armband som man tror ska ge en tur i ens liv. Eller också om man tar bort den, så kanske man känner, okej, på grund av att jag tog bort den här, det är därför jag mår som jag mår. Och det är därför det här hände mig i mitt liv. Och det är därför vi förlorade fotbollsmatchen. Jag borde haft min tur tofs på. Det finns inget turnummer.
Jag trampade det på en brunn. Jag trampade och åkte till fel våning. Eller vet du det?
Nummer 13. Och att man lägger nycklarna på
bordet. Det var fredag den 13:e. Och du vet, det massa grejer. Alltså det finns så mycket grejer om du ska följa det där. Du ska sitta still bara resten av livet.
Så när du tar bort allt det där, du kommer självklart att må bättre för att du litar på Allah. Och det är det det handlar om, att ha en god... Profeten Hassan var optimistisk. Väldigt optimistisk. Och lärde oss att ha en god, en fin tro på Allah. Att tro gott om Allah. Hur många tror... De har en konstig bild av Allah. För de känner inte Allah. Kanske någon säger, men hur ska jag känna Allah? Jag vill lära känna Allah. Vad ska jag göra? Läs i Koranen. Allah berättar mycket om sig själv i Koranen. Läs i profetens... biografi. Läs profetens biografi sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam i hadiserna berättar mycket om vem Allah är och hur Allah är och vad Allah älskar och vad Allah inte älskar. Och om du gör det här, du kommer att få Allahs hjälp bland annat. Och det nu har vi dragit ut på det, men det är det du ville fråga om. Det här med att vara god mot skapelsen. Jag ska låta dig komma in. Bara vill nämna den här. Vad säger profeten sallallahu alaihi wasallam? Allah är i sin tjänares tjänst. Så länge tjänaren är i sin broders tjänst.
Kolla, subhanallah, det var en av våra lärare här i Sverige, Sheikh Abdullah. Han kom ihåg, han sa det här: ta den här hadithen som en manhaj i ert liv,
alltså som en metodik.
Som en metodik i ert liv. Om ni själva vill ha hjälp i era liv, hjälp folk. Tänk dig, vem kommer hjälpa dig? Allah kommer hjälpa dig.
Och vi behöver Allahs hjälp. Och om Allah hjälper dig, vad ska hända?
Subhanallah. Och det, då vi har kommit in på den.
vi kom hit till slut.
Nej, för profeten sallallahu alaihi wasallam, det hänger ihop med att vara religiös. För vissa, jag måste bara säga det. Vissa säger, kolla, de här, de bara ber och sen de är jättedåliga människor mot folk. Och det är sant. Att bara be och sen vara en keff människa mot människor kan få en faktiskt må sämre och ha problem i nästa liv på domedagen och hamna i helvetet och så vidare och så vidare och så vidare. Profeten sallallahu alaihi wasallam, vad sa han? Var bland folk med den bästa av karaktär, behandla folk väl. Och jag tror du...
Nej, alltså jag vill bara bygga på det, för att du säger, alltså det kan till och med även att ha en dålig akhlaq, att vara dålig mot människorna kan till och med påverka din iman. Egentligen det är det som är grundfrågan. Och att alla de här sakerna som du gör för andra människor bygger din iman. Det är en del av byggnadsstenen. Som man säger, det bygger upp hela grejen. Och därför profeten
sallallahu alaihi wasallam,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Som den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att ingen över har en fullkomlig tro.
Från sann tro.
Sann tro. Förutom att ni älskar för era bröder och systrar självklart. Det som ni älskar för er själv.
Och önskar för sig själv.
Precis.
Subhanallah.
Alltså du tänkte vilken stor grej det är att du på riktigt går runt och önskar för folk det du önskar
för dig själv. Precis. Det är svårt. Det är inte alla som
gör det.
Det
är inte alla som klarar av det.
Det är jättestor grej alltså, att ha det där inställningen. Det tar bort all avund. Det tar bort all illvilja. All ilska nästan mot folk till och med.
Och även den andra hadithen. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Wa yadihi. Allah.
Att muslimen är den som andra muslimer inte skadas av. Varken hans tunga eller hans hand. Så han skadar inte dem med sina ord eller med sin fysiskt. Så att vara en god muslim omfattar även det här med karaktär och att vara god mot andra människor och att hjälpa andra människor. Och därför, som Sheikh Musa precis sa, wallahu fi auni al-abd. Alltså Allah hjälper dig så länge du hjälper din bror eller syster. Och sen finns det väldigt många hadither att man sätter muslimen, sätter Allah för dunya och akhira. Att den som skyddar en muslims brister. För alla vi är bristfälliga och alla vi kan hamna i snedsteg. Så att om du hjälper till att men nämn inte det här om den personen eller skydda den. Allah döljer dina brister på domedagen. Och många hadither av profeten sallallahu
alaihi wasallam
var goda mot våra grannar. Som en av, och egentligen profeten sallallahu alaihi wasallam upphöjde grannen väldigt mycket till slut, att han sa att ma zala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Att Jibril påbjöd att vara god mot grannen till mig så mycket att jag till slut trodde att han skulle ärva mig, att han skulle, att när jag dör så ska han vara en del av de människorna som ska ärva mina pengar, det vill säga min familj, min fru, det ena, det andra och grannen. Och grannen.
Berätta den här hadisen om att god karaktär, om du har det, det kan få dig att stiga i den nivå som...
Jag minns inte den arabiska,
den, den som fastar om dagen och ber om natten.
Precis.
God karaktär.
Bara god karaktär. Och sen god karaktär också, det handlar om att vara mot dem som är närmast dig. Och därför profeten sallam la extra vikt vid de människor som du har mest med att göra. Grannen, familjen, din fru, dina barn och så vidare. Varför? För de här människorna, här god karaktär blir inte längre en fasad.
Exakt.
För att du kan ha en fasad, jag kan träffa er, vi har islampodden, allting, jag ser ut att ha värsta karaktären. Men hemma, jag är ändå där 8 timmar, 10 timmar, 12 timmar, och där, om jag har en fasad, den kommer brytas någon gång.
Så där, man kan inte skådespela hela tiden.
Den riktiga karaktär kommer
från. Förstår du? Så det där är jätteviktigt. Och egentligen, det går tillbaka till en viktig princip, nu när vi pratar om att må bra, att al-jaza min jins al-amal. Det här är en princip som de lärda nämner ofta och mycket, att belöningen är densamma som själva handlingen. Som du, så jag ska ge ett exempel. Hadithen där profeten sallallahu
alaihi wasallam
säger: "Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Irhamuhum man fil ard yarhamukum man fis sama." Att den barmhärtiga är den barmhärtige, barmhärtig mot. Så din handling var barmhärtig mot Allahs skapelse. Så vad får du för belöning?
Allah är barmhärtig mot dig.
Du har en brist.
Var barmhärtig mot dem som är på jorden, så kommer han som ovanför himlen vara barmhärtig mot dig.
Subhanallah. Det blir en princip också hela
livet.
Precis.
Det som väger tyngst på domedagen. Men jag vill bara komma till den här principen, för det finns många hadither som tyder på den. Bland annat hadithen vi nämnde innan, man sätter muslimen, sätter Allah för dunya och akhirat. Den som döljer en muslims brister kommer Allah, vad är belöningen här? Att dina brister döljs. Du hjälper en människa, Allah hjälper dig på något sätt. Du skyddar en människa, Allah skyddar dig på något sätt. Och så vidare. Och det här är något man ska ta med sig, för att ibland, jag säger alltid att socialt arbete som man kallar det, att hjälpa andra människor, att skydda andra människor och vara med andra människor, det kan vara jobbigt. Det är inte alltid tacksamt, det är inte alltid att man får den tacken man känner att man förtjänar. Och det här är något som profeten sallam ändå påpekar.
Sallallahu alaihi
wasallam. Han sa: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Att den troende som är med människorna och har tålamod med deras skada är bättre än den troende som lämnar människorna och inte har tålamod med det. Och det här visar oss att i de här sakerna, det kommer alltid komma en skada. Det kommer alltid komma någon som säger: du borde gjort si, du borde gjort så. Det är, men du gör det här bara för att få clout, eller bara för att få likes, eller bara för att få följare, eller du gör det bara när människor ser. Alltid kommer någon kritik från någon. Och det kommer alltid vara någon slags skada. Men vad sa profeten sallam sa? Att det är bra att ha tålamod med det. Och ha i åtanke då att ju mer du gör, desto mer ger dig Allah. Och det här är en av de sakerna som hjälper dig att ha tålamod med det. När du kommer ihåg den här principen, al-jaza min jins al-amal, om jag ger till människorna, om jag ger i sadaqa, om jag döljer någons brister, om jag hjälper någon som behöver hjälp, om jag gör det ena eller det andra, Allah ger mig samma sak. Det här hjälper dig att ha tålamod med människors skador.
Och det här finns ändå den där hadith Qudsi också, där Allah säger just om att ge Adams barn människa.
Anfiq unfiq alik. Att Allah Azza wa Jalla säger att anfiq, ge av dina pengar, unfiq alik. Och det är ändå så här, i samma spår, att man får som man ger. Om du spenderar, så kommer jag spendera på dig.
Om Allah spenderar på dig, vad ska du vara nöjd
för? Och det är därför profeten sallallahu alaihi wa sallam säger: ma naqasat sadaqatun min mal. Att välgörenhet minskar inte på ens pengar. För att Allah säger, vi kopplar ihop haditherna. Varför? För Allah säger anfiq, unfiq alik. Att ge, så kommer jag ge dig.
Finns det inte också en hadith sadaqat om välgörenhet är bevis?
Ja, och sadaqat
burhan.
Varför? För det visar att du är villig att ge bort dina pengar.
Det är bevis på din iman.
Ja, det är bevis på din iman, för att en av de svåraste sakerna att ge bort är pengar. Du kan hjälpa någon flytta 8 timmar, det är ingen fara, du bryr dig inte. Men någon säger: okej, men vet du vad, betala för min flytt. Du börjar tänka: bror. Fattar du? Så det är en av de svårare sakerna, och därför det är ett bevis på din iman att du är villig att göra det av med pengar. Fisa bil för Allahs skull. Jag hade en annan punkt innan. Nu drog jag mig på
det finns också jättemycket att säga om det.
Det finns jättemycket att säga.
Men jag ville faktiskt...
Summarum av det ändå att be, ja. Fasta, ja. Men ditt beteende och hur du är med människor, att du är ärlig, att du är givmild, att du är snäll, att du håller det du lovar, att du inte förtrycker, att du inte sviker, att du inte är sarkastisk och driver med folk, att du inte, som i vår tid, skaffar fejkkonto på sociala medier och attackerar andra människor, och sen du tänker: jag står ändå inte ansvarig. Allah är al-khabir. Han är vet av Allahs namn ju. Al-khabir. Han är underrättad om allt. Så även när du stänger ditt fejkkonto och tänker khalas, jag har inte kvar någonting. Sen dyker upp på domedagen bara, va? Vad är det här? Det är klart man ska stå ansvarig för vad man har sagt och vad man har gjort i den här världen.
Och allt vi säger och gör är ni också som sammanfattning påverkar vårt mående.
Ja, hur du är med andra människor. Vad brukar de lära sig? Du kommer inte känna sötman av dyrkan. Vilket vi vill. Vi vill ju känna sötman av vår bön och alla våra goda handlingar. Förrän vad ditt hjärta är fri från hat mot andra. Du vet det här, hatet och avundsjukan och illviljan. Och du blir glad när andra skadas. Och du vet, när du går och lägger dig. Du bara förlåter människor. Och bara ren i hjärtat. Det är då du också kommer känna sötma av din dyrkan. När du är nära Allah och när du har betett dig bra mot folk, du mår ju bättre av att alla människor vet. När man gör gott mot folk, kolla, varför? Även många, vi tror på belöningssystemet. Att när jag gör gott, jag får också gott och jag får belöning och allt det. Det finns ju människor som inte tror på Gud, som inte tror på belöningssystemet, men ändå arbetar, de vill hjälpa. De mår ju bra av det.
Exakt. Det ger människor,
det ger någonting tillbaka av att vara god mot skapelsen, mot djur. Mot människor. Du pratade om grannar. Du påminner mig om en hadith. Där profeten säger wallahi la yu'min. Tre gånger han ser vid Allah. Han tror inte. Han är inte troende. Sant troende. Alltså äkta muslim. Äkta troende. Han är muslim. Alla de här hadithen är inte. Man är muslim. Men det påpekar någonting. Han vill trycka på något starkt här. Så följeslagarna må alla vara nöjd med dem. De sa vem? Och Allah sände bud. De blev rädda. Vem är inte mu'min? Den vars granne inte går fri från hans ondska. Yani, jag har grannar. Men de är inte trygga med mig. Det jag gör. Någon han stör om kvällarna med högljud. Han är väldigt högljud och har någonting väldigt högt i sin lägenhet. Stör grannarna. Eller han sysslar med kriminella aktiviteter i porten och i sitt hus. Och stör alla grannar. Eller att han, du vet, på ett eller annat sätt får grannarna att alltid vara rädda. Och att han stör dem. Och sen tänker han, vem bryr sig? Det är bara grannar. Strunt i dem. Sen han ska stå och be hemma. Lä. Man kommer vara ansvarig för det här på domedagen. Hur man har varit mot grannarna. Vi uppmanade att ära vår granne. Ta hand om vår granne. När vi lagar, det finns till och med hadith om det. När vi lagar en buljong eller lagar mat. Att en liten del ska sparas till grannen. Du ska inte gå runt mätt medan din granne är hungrig. Janne, du lever livet medan din granne har miseria och miserabelt liv och allt kaos och du vet, jättefattig och du vet, vi knackar på och lånar lite salt och säger tagga, gå till affären. Min egen granne berättade om det här till mig en gång, att när de bodde på en annan plats och hon behövde lite salt, så hon hade knackat hos sin ena granne och då hade hon sagt att affären ligger här. Hon behövde något litet bara till maten. Och det är sådär, det går emot hur en muslim ska vara. Hur en troende ska vara. Och allt det här hör ihop med, det är en balans. Det hör ihop med hur du sen kommer må som människa. En människa som gör ont mot folk. Det är tvärtom också. En som förtrycker, en som tar folks pengar, en som är ont mot människor, en som ljuger till folk, en som lurar folk. Han kommer inte må bra. Hur ska han må bra? Hur ska han må bra med sig själv? Det är bara en fasad kanske att man lägger någon bild på Insta eller på sociala medier att man är glad. Men innerst inne. Och det var det som jag ville, innan det jag nämnde om det med influencer. Det är inte bara han. Jag såg sen flera som kommer ut och berättar, influencer som berättar hur dåligt de egentligen mår. Och att det här på nätet, det är bara en fasad för många. De måste ju framför kameran visa, jag är glad, allting är bra, det är tv-program på G, det är det här på G, det är kontrakt, det är pengar. Men inombords är helt döda.
Fasad. Det är jobbigt att hålla upp en fasad.
Nej, faktiskt.
Men Subhana, är det inte också, du var inne lite på det här att inte vara hatisk av att förlåta. Att vara förlåtande.
En av de svåraste sakerna, en av de sakerna som ger mest belöning är att förlåta. Det här är egentligen den bättre nivån. För många frågar mig, nu gjorde sig för att göra så tillbaka, nu gjorde sig för att göra så tillbaka. Och i islam, du har en laglig rätt. Alltså kräva din rätt
tillbaka.
Oavsett hur det funkar i det här landet, det beror på det landet man är i. Men du har laglig rätt. Om någon slår dig, du har rätt att ta tillbaka skadeståndet. Säga, men du slog mig, jag tar det här. Mashi, inga problem. Men vad är bättre? Allah säger, och jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Att belöningen för en, alltså, Konsekvensen för en felaktig handling är en felaktig handling tillbaka. Exactly. Du gör något, du får konsekvenser för det. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Men den som väljer att förlåta och göra sulh, att göra fred. Så att en gång för alla vi löser det här. Istället för att jag ska göra mot dig, du ska göra mot mig. Nej, vi har fred och jag förlåter dig. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Den personens belöning är hos Allah Azza wa Jal. Så det här är den bästa formen av al-ihsan, som vissa lärde nämner, att man förlåter när någon har gjort orätt mot en, att man förlåter. För att annars blir vad? Det blir en ond cirkel av hat och
han gjorde si, den gjorde så, han gjorde si och sen tillbaka.
Jag läste från en av våra stora lärda också, som nämner just det här. En person skadar dig med en skada. Det är sant, verkligen någon skada. Som, du tar illa vid dig och du blir ledsen och sårad och allting. Och ditt hat för den här personen nu, det går en dag, en vecka, en månad, två månader. Du har så mycket hat för den här personen och så mycket hämndbegär, för du vill inte förlåta den. Att i slutet av dagen, det här hämnd och haten du bär på kommer ha skadat din iman mer än vad det du råkade ut för från första början. Så om du hade förlåtit, du hade mått bättre och du hade fått belöning för det.
Förlåtit och gått vidare. Och exemplet finner vi hos den bästa av alla, profeten sallallahu alaihi wasallam. Tänk dig ändå vad de i Mekka från början gjorde mot honom när han började kallet. De krigade ju mot honom, de bojkottade honom, de dödade, alltså i krig, folk dog ju. Alltså det var jätteallvarliga saker som de gjorde mot profeten sallallahu alaihi wasallam. De ljög om honom, de spred rykten, allt för att stoppa kallet. Och när han kom tillbaka för att Mekka och de skulle inta Mekka igen. Ja. Vad gjorde han? Han förlät dem.
Allihopa.
Och vad säger Allah? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi har hos Allah ständigt ett lysande exempel. Han förlät dem. Det är... Subhanallah. Jag vill nämna en till grej i det här. Med att förlåta. Och det du nämnde om att gå runt och bära på hat och hämndkänslor. Det leder även till att man går runt med negativa tankar. Du vet, man är arg. Och när vi läser hadiserna, ofta profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt, alltså arg, att vara arg, det är ingen bra grej. När någon kommer och frågar profeten sallallahu alaihi wasallam om råd, han säger lätagda, bli inte arg. Och profeten har lärt oss att när man är arg, man ska sätta sig ner och så vidare. Du vet, det är inte bra att, det är mänskligt att bli arg någon gång. Men att vara en argsint person, ha, du vet, som karaktärsdrag att snabbt bli arg, ofta vara ilsken, leder till just de här, man har dåliga tankar, negativa tankar, och då blir det ett tankemönster som han lever efter, personen lever efter. Automatiskt, per automatik, han kommer inte kunna må bra. Personen, det är omöjligt. Hur ska han vara lycklig och glad och allting när han går runt arg? När han går runt med hat, när han går runt med negativa känslor, negativa tankar. Han tror det sämsta om folk. Han antar alltid det sämsta om människor. Vänta, Abu, han gjorde sådär mot mig för att han tycker si och så, så, så om mig. Han ringde inte på en vecka för att han tror att jag har något emot honom. Abu, kef han är. Hon, han, den, si. Man pekar på allt och andra och antar allting om alla och allt, alltså alla andra där ute. Det är självklart, du kommer inte må bra. Släpp det ibland. Någon kommenterar någonting, ta bort kommentaren. Blocka, ta bort. Vi har de här funktionerna. Släpp saker. Fastna inte vid vad någon har sagt någon gång. Någon har tyckt någonting. Dunja är så. Det här livet är så. Det kommer alltid finnas människor som inte håller med dig. Människor som inte tycker om dig. Människor som kanske skriver någonting. Speciellt om du är offentlig eller om du vill göra någonting. Så kommer skriva emot dig. Så kommer hitta på saker om dig. Så som har hänt med oss. Där folk har kastat ord eller kastat fraser och skrivit saker och ljugit och liknande. Tänk om vi skulle fastna vid varenda en som sa något. Då skulle vi inte ens kunna spela in det avsnittet. För vi skulle vara upptagna, men någon gång för 7 år sedan någon skrev något. Jag måste hitta den personen som ska skriva tillbaka. Någon har tyckt någonting. Jag måste förklara vad jag egentligen menade. Det går inte.
Vidare.
Du hinner inte leva ditt liv. Och då du uppfyller inte ens syftet med varför du är här. Och vad blir ditt mål i livet? Målet i livet blir att göra alla andra nöjda. Ett mål som är omöjligt. Du kan aldrig göra alla i det här livet nöjd. Profeten sallallahu alaihi wasallam var den bästa av alla skapelser. Han fick uppenbarelse av Allah. Han hade mirakel. Han hade den bästa av karaktärer. Gillade alla honom. Det fanns folk som inte ville tro på honom. Det fanns folk som ville bekämpa honom. Folk som gjorde komplotter mot honom. Folk som försökte mörda profeten sallallahu alaihi wasallam. Det är omöjligt mål. Och därför vi här, vi vill göra Allah nöjd. Vi vill göra gott. Vi vill kunna inspirera, motivera. Och i det mår vi också bättre. Och de runt omkring oss kommer må bättre. När du mår bra, det kommer ju spegla sig, alltså det kommer smitta av sig på dem runt omkring. De känner ju, han mår fett bra, han är alltid glad, han är alltid trevlig, han är alltid positiv. Och vi hade en sån person, låt mig nämna, när vi, nej det var ju Sheikh Abdallah Swedi, när vi skulle åka till en annan stad. Det var en som hade bjudit oss. Så han hade bjudit oss till en lokal. Sen det skedde hela tiden någonting konstigt med lokalen. Tyvärr, det var restriktioner, men jag löser det. Wallahi, han var så optimistisk. Han löste det. Sen kom en ny grej. Han löste, försökte lösa det också. Till slut, det gick inte. Så vi fick flytta. Det hände massa konstigheter med den här, just den här lokalen. För att till slut, det var bara att vi fick endast vara 50 personer. Och det skulle komma ungefär 300. Till slut, vi fick vara i moskén. Så han sa, det gör ingenting. Vi gick från att vi skulle vara i folkets hus till Allahs hus. Ja. Så det är också bra. Den här killen, han förtjänar pris för hans fall. Han var så
människor, de sprider positiv energi.
Bara positivt. Jag älskar såna människor. De finns vissa på sociala medier också som bara är positiva, glada. När det händer grejer, de försöker ändå du vet, se det från ett bra perspektiv och blicka fram. Exakt. Och det får det också må bra.
Jag vill bara inflika här om jag får. Det här är egentligen, det han beskriver är egentligen Sheikh Musa. Det här är profeten Salims karaktär. Att han gillade optimist, han gillade att vara positiv. Och jag kan nämna bara en händelse. När de skulle göra umra, ett år, de skulle göra umra i Mekka. Så, och de hade inte, de styrde inte Mekka den tiden. Quraysh var fortfarande där, så de var tvungna att stanna mitt i vägen i en plats som heter Al-Hudaybiyah. Och det är det som är känt som Sulh Al-Hudaybiyah, att fredsfördraget vid Al-Hudaybiyah. Så Quraysh skickar en person, till slut en person som heter Sahel kommer. Okay. Och det är ändå jobbigt, de har umra kläder och de fick faktiskt vända hem. Men profeten Salim genom hela den här processen var positiv. Så pass att när Sahel kommer, profeten Salim säger vad? Sahula amrukum. Att er angelägenhet har underlättats. För han heter Sahel som är lättnad. Och det är lite så här, det påminner mig om den här personen som han berättade lite att från folkets hus till Allahs hus. Var positiv i alla lägen situationer. Och även fast det här fredsfördraget var ganska jobbigt för muslimerna, subhanallah. Men det var en av de viktigaste händelserna i profetens Salims biografi och en av de viktigaste sakerna för att islam spreds
i historien, arabiska halvön.
För det, efter den, det blev en fredsfördrag där de inte skulle göra något mot dem och inte, de skulle göra något mot profetens Salim. Vad gjorde profetens Salim? Han utnyttjade läget, han började sprida islam över alla klaner och alla platser i hela
i lugn och ro.
Ingen stress, ingen krig. Han vill inte kriga. Ingen stress, ingen krig. Han kunde skicka gå och lär dem islam, och till Yemen, du och dit. Och islam spreds på så fort under de här två åren att det blev, att istället för att de hade ett manskap kan man säga på 1400 personer, de kom till Mekka med 10 000 personer. Vilket är en stor skillnad på två år. Så i alla fall, det var det jag ville inflika med.
Att vara positiv och tänka positivt och prata om bra saker. Inte alltid negativa saker. Och inte alltid knas, hemska folk, saker.
Kolla vad hur folk gör. Kolla, folk är knas. Du vet, finns inte en hadith om det här? Man kallar fasad an-nas
wa huwa afsaduhum. Jag säger att folk är keffa, folk är dåliga. Och det är han som är värst av dem. Och det här egentligen, det går så mycket emot av det profeten Salim när. För att det här var en händelse. Det finns så många händelser där det har varit knas. De har varit underbemannade. Det har varit en större armé som är på väg mot dem. Och vad gör profeten Salim? Är så himla positiv att han säger exempelvis, Allah har uppenbarat för mig att vi kommer ta över Persien och Rom. Supermakter för den tiden. Och han säger inte det här en vanlig dag när de är i moskén och det är soligt och det är skönt. Nej, när de håller på så här,
gräver vallgraven
och de är på väg mot dem och det är en 10 000 man armé som är på väg mot dem med det enda målet att utrota islam och profeten sallam. Och han väljer att säga de här sakerna just då för att höja moralen, för att höja optimismen hos sina följeslagare.
Det finns en hadith, subhanallah. Man märker när vi pratar, man kan bara
man kan
prata i flera timmar. Det är bara en ny hadith. Vilket visar hur islam och hur tron verkligen vill att du ska vara framgångsrik. Du ska må bra i det här livet och i nästa liv. Du ska framåt. Om vi följer den, jag tror att vi borde ha nämnt den i början nästan. Jag tror att mycket i ens liv kommer att bli bättre. Där profeten sallallahu alaihi wasallam nämner al-mu'min al-qawi khayrun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. att en stark troende är mer älskad och bättre hos Allah än den svage. Vad menas med starkare i iman? Det är en av förklaringarna. Sträva, vad säger profeten sen efter? Sträva efter det som gynnar dig. Hur många människor gör inte saker och prioriterar inte saker och strävar inte efter saker som inte gynnar dem?
Mm.
Pratar om saker som inte gynnar dem. Sitter och diskuterar i timmar om saker som inte kommer gynna dem en centimeter i deras liv. Alltså framåt och i det bättre. Sträva efter det som gynnar dig. Och sök Allahs hjälp. Och tappa inte hoppet. Kolla. Sträva efter det som gynnar dig. Och sök Allahs hjälp. Vilket visar vi behöver av Allah. Spela inte oberoende. Spela inte me, myself and I don't need anyone and anything. Nej, nej, nej. Du behöver Allah. Lägg Allah först. Lägg inte dunja i ditt hjärta och Allah i andra hand någonstans. Allah först. Och dunja i din hand. Sträva efter det som gynnar dig. Sök Allahs hjälp. Och ha, tappa inte hoppet. Det här är en av de viktigaste sakerna. Folk som tappar hopp. Hur ser de på livet? Han har inga hopp längre. Han kommer inte sträva. Han kommer inte göra någonting. Det finns ändå inga hopp. Allting är ändå dåligt. Varför ska jag söka jobb? Jag kommer ändå inte få jobb. Varför ska jag plugga ändå? Jag fattar ändå ingenting. Jag kommer ändå inte få jobb. Det är fullt med rasism. Det är fel i systemet. Det är fel i det här. Bara klagar och klagar och klagar. Till slut kommer inte göra någonting. Sen sa profeten, fortsätta hadisen. Att om du blir drabbad av någonting, säg inte om jag ändå bara hade gjort så. Om jag bara... Abo, jag borde... Det var om. Utan säg, det var Allahs förutbestämmelse.
Qadr Allah.
Det är Allahs qadr. Ja, för ordet om öppnar dörren för shaitan. Det är en jättekänd hadis. Ordet om öppnar dörren för shaitan. Och tänk om vi hela tiden säger sådär. Om jag ändå inte kom för sent, jag hade gjort det. Om. Nej, khalas.
Det är grubblande.
Grubblande.
Hur mycket ältande och grubblande har inte förstört folks liv? Vet du hur många människor som jag pratar... Nu jag pratar inte så här bara vad jag tänker och tycker. Det här är av erfarenheten med människors liv. När jag pratat med människor och haft med människor att göra. Hur mycket de grubblar och är rädda över saker som inte har hänt. En tjej kan till exempel, vi ser hon är 17 år. Musa, vad ska hända? Jag vill inte ha barn och jag tänker om jag inte har barn. Och prata. Är du gift? Nej, jag är inte gift. Jag har inte barn. Jag tänker sen efter universitetet när jag kanske gifter mig och kanske får barn. Ta det lugnt. Du kan prata om 10 år fram.
Mm.
Du vet inte ens vad som händer imorgon. Om en timme vet vi inte vad som händer. Ja. Förstår du? Om en sekund. Förstår du vad jag menar? Folk ibland stressar för mycket över saker som inte har hänt. Sträva efter det som gynnar dig. Prata om det som gynnar dig. Lägg tid på det som gynnar dig. Prioritera det som gynnar dig. Dig, din familj. Det som får dig att komma fram i livet. Sånt här får en att må bättre. Än att man håller på. Alla vet det här. Även om de inte är troende. Även om de inte är värst religiösa. De vet, vänta. Gör jag saker som kommer gynna mig. Jag kommer må bättre av det. Saker, om jag prioriterar rätt saker i livet. Det här kommer att få mig att må bättre. Än att säga hela tiden. Bror, jag mår dåligt. Walla, jag mår dåligt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag mår dåligt. Vad ska jag? Kan du? Jag dua för mig. Jag mår dåligt. Har du själv gjort dua? Har du själv tagit upp händerna och sagt. Allah, gör så att jag mår bra. Jag mår inte så bra just nu. Allah, rena mitt hjärta. Ta bort allting dåligt från mitt hjärta. Har man stått och gjort dua 5 minuter ens för att verkligen be om vägledning och be om en väg ut från det här illamåendet som man har. Och om man inte känner till, säg Allah, visa mig vägarna till ut från det här illamåendet. Inte bara säga till folk, jag mår dåligt. Eller skriva på sociala medier, jag mår inte bra just nu. Utan försök göra någonting åt saken också. Att bara säga hela tiden till folk, jag mår inte bra. Kan du göra dua för mig? Glöm inte att göra dua för mig. Ingen fara, jag gör dua för dig. Ingen fara. Men du själv, prata med Allah själv.
Också. Har du gått upp sista tredjedelen
av natten och gjort dua?
För att det här var den hadithen, punkten, förlåt, jag ville komma till det. Och du sa hadithen nu innan. För det jag tänkte fråga var, många drar sig undan, du vet, när de mår dåligt. Och oroar sig och grubblar. Mycket själva. Och jag ville fråga dig, eller er. Och egentligen den här hadithen, den ger många av svaren redan på den här frågan. Från början till slutet.
Faktiskt.
Yani bara att inte grubbla, subhanallah, vilka, att inte tänka. För man kan ju dra lärdom av det som har hänt. Alltså man kan ju tänka, jag kanske borde gjort så här, eller hur? Nästa gång jag ska göra så. Och sen gå vidare. Och då har du tagit lärdom. Men att fastna, jag vet själv från mitt egna liv, när du har mått som sämst, det är när du sitter och fastnar på en sak. Jag tänker mig, jag borde ut sådär. Jag tänker mig, jag borde se. Så. Eller när man lägger tid på det som inte gynnar en. Och inte gynnar en varken i det här livet eller i nästa liv. Inget av det. Men det här du nämnde i början, Havaditen, att vara den starka troende är bättre än den svaga. Vad menas med det? Du nämnde att det har med iman.
Bland är iman. Det är bättre att ha stark iman. När du har stark iman, du kommer göra mer goda handlingar.
Klara av svårigheter mer.
Ja, klara av svårigheter mer. Orka mer. Komma närmare Allah. Vilket är det viktigaste av allt. Egentligen, strävan är ju paradiset. Kom ihåg att problem finns i den här världen. Det kommer finnas. Antingen du kan se dem som den här världen och fastna vid dem och bara, allt är bara problem. Eller du kan se dem som moln. De är där uppe. De kommer och de går. Eller hur? De kommer och de går. Och att man kommer ihåg de här hadiserna som Sadiq nämnde, att en troende drabbas inte av någonting förutom att synder förlåts. Och vi uppmanas att när vi har hamnat i fel, att komma back on track direkt. Inte när abo, jag har syndat nu, abo, jag mår fett kef, abo, kef. Jag ska synda igen, jag har ändå syndat nu, låt mig bara drunkna i mina synder. Nej. Utan profeten sallallahu alaihi wasallam, ni som också lyssnar, glöm inte sallallahu alaihi wasallam. Vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? Att när du hamnat i en synd, uppfölj den, gör, alltså direkt efter den, gör en god handling, tamhuha. Gör en god handling när du hamnat i en synd, så att den raderar den här synden. Inte nu jag hamnat i synd, jag mår jättedåligt, jag känner inte för att göra någonting gott, för jag hamnar inte i en negativ spiral. Nej. När vi får en dålig tanke om någonting, vad ska vi bara grubbla på den? Jag får en ond tanke. Ska jag bara sitta, jag har en ond tanke, ska tänka på det? Nej, du ska säga audhu billahi min shaitanir rajim. Alltså, må Allah skydda oss från shaitan, den utstötte. Ta bort de här tankarna. Vi ska inte bara låta det vara en del av våra liv, dåliga tankar, onda tankar, och sen bara försöka, för till slut om du inte söker skydd från dem, kanske du börjar agera enligt med dem. Och då du hamnar i synd. Du vet, att bara få en tanke, det är en sak. Men att sen börja och spinna vidare och sen utföra handlingen som är en ond handling, då får du synd för det. Och synder gör att man mår dåligt. Man kan ett helt avsnitt också. Jag vet att det låter nu klischéaktigt, men det är sant.
Vi nämnde det 2-3 gånger.
Men det är sant. Ett helt avsnitt av syndens konsekvenser. Och det finns på Islampunkt nu, jag ändå nämner. Det finns en hel serie om syndernas konsekvenser.
Jättebra serie.
Alla vet. Och alla som har mått dåligt, som har skrivit till mig, jag brukar fråga dem, hur går det med bönen, hur går det med livet? Nej, just nu, wallah, jag är inte där just nu i mitt liv. Jag har hamnat i fett med knas, fett med haram. Fett. Ja, men det är klart. Man kommer må dåligt. Det är inte konstigt. 1 + 1 = 2. Haram och synd och sånt blir lika med miseria och knas och må dåligt. Allah musta'an.
Sen jag tänkte, just det här, om man går tillbaka till en fråga, att man drar sig undan och blir lite passiv. Exakt. Jag satt och läste om det lite grann. Det här är inte jag nu. KBT-terapeuter har en grej, ett koncept som kallas beteendeaktivering. Det är att när du mår dåligt och till och med kanske deprimerad, gör saker och ting som du brukar, alltså börja aktivera dig själv, gå upp från sängen, gör saker och ting som du tycker om att göra, ta en promenad, gå träna, det ena och det andra, gör saker och ting. För att de säger så här, de säger att ditt passiva beteende är det som föder depressionen, inte tvärtom. Folk tänker oftast vad? Jag är deprimerad, det är därför jag inte orkar göra saker. De säger nej, ditt beteende som är passivt är det som egentligen får depressionen att fortsätta. Eller får ditt dåliga mående att fortsätta till och med. Så att gör saker och ting som kommer att märka en positiv effekt på ditt välmående och till och med kanske att din depression försvinner.
Precis.
Och när jag sitter och läser här, jag tänker subhanallah, profeten sallallahu alaihi wasallam har redan sagt det i den hadithen vi nämnde alldeles nyss. Vad sa han? Och inte bara det att han har redan sagt det, utan han har sagt det i ett mycket bättre ordalag. Han sa ihris ala ma yanfa'uka, att sträva till det som gynnar dig. Varför är det här bättre? För att ibland kan folk tycka om, för tipset är att göra det du tycker om. Ibland du kan tycka om saker som är skadliga för dig. Jag tror inte, absolut inte, det är inte det jag menar. Och jag tror inte det de menar heller är att de säger amen, gå och drick alkohol om det är det som får dig att bättre. Eller gå och ta droger om det är det som får dig att bättre. De menar det de säger i exemplen, gör någonting som gynnar dig. Men profeten sallam var väldigt precis i sitt ordval. Gör det som gynnar dig. Förstår du? Om det är träning, ta en promenad. Inte bara det, de islamiska sakerna som gynnar dig också. Sök islamisk kunskap. öka i dina frivilliga handlingar. Se till att innan det, se till att dina obligatoriska handlingar är on point. De är som de ska vara, som vi pratade lite innan avsnittet. Correct. Alla de här sakerna, ihris ala ma yanfa'uk.
Och sen subhanallah.
Och sen, billah. Det här är fett viktigt. Wasta'in billah. Och sök hjälp hos Allah. Som versen nämner, som vi alla läser minst, säger 17 gånger om dagen. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast dig söker vi hjälp från.
Och idha sta'inta fasta'in billah.
De lärda säger just, när det kommer till den här versen i Fatiha, de säger att hela Koranen, kärnbudskapet till det, Koranens kärnbudskap, grunden, finns i surat al-Fatiha. Och i surat al-Fatiha, kärnbudskapet är iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast dig söker vi hjälp från.
Tawhid.
Tawhid. Varför? För att du skapat för den första halvan av versen. Att endast dyrka Allah och ingenting annat. Och för att göra meningen med livet, för att uppfylla din mening med det här livet, uppfylla meningen med din skapelse, du behöver Allahs hjälp. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Att du behöver Allahs hjälp med att dyrka honom. Som Sheikh Musa var inne på innan, la hawla wa la quwwata illa billah. Vi har ingen rörelse eller makt förutom med Allahs hjälp.
Och sen, wala ta'jiz.
Wala ta'jiz. Och känn inte lite oförmögen. Exakt, ge inte upp.
Det är det många kanske gör.
För att det här är svårt. Och egentligen det här med beteenden är svårt. Vi säger inte att det är jätteenkelt att bara lämna tankarna som är negativa. Vi säger inte att det är jätteenkelt att bara gå upp och göra. Det krävs en viss kamp.
Precis, man måste kriga lite.
Man måste kämpa lite. Det är lite som USOS, att folk som är drabbade av USOS, onda viskningar, de har tankar som de försöker få bort. Och det kanske inte, det går bra, sen man får ett återfall. Upp igen, som Sheikh Musa var inne på innan. Upp igen, upp på hästen igen. Fortsätt, kämpa. För att ett beteende, att lära sig ett nytt beteende och att lämna ett gammalt beteende tar tid. Och därför profeten sallallahu alaihi wasallam var en av de människorna som brukade göra mest dhikr. Hela tiden. Och han lärde oss dhikr på morgonen, dhikr på kvällen, dhikr innan vi sover, dhikr när vi går ut hemifrån, dhikr när vi kommer in härifrån. Och som sagt, alla de här adhkar, alla de här olika formerna av dhikr och minnelser finns i Hisn al-Muslim.
Exakt.
Och det går att ladda ner som en app och det går att hämta från sin lokala moské om den lokala moskéerna finns. Så det finns många olika sätt att få tag på den. Men det är en av de viktigaste sakerna. Och dua, en av de vanligaste formerna är som egentligen har att göra med det här ältandet och det här grubblandet och det här sorgen eller det här oron för framtiden. Allahumma inni ya'udhu bika min al-hammi wal-hazan.
Allah.
Väldigt kort. Jag tror om man repeterar en gång till, man kan memorera det till och med. Allahumma inni ya'udhu bika min al-hammi wal-hazan. De lärde sig al-ham är bekymmer. Och det är lite så för nuet och framtiden. Vad kommer hända imorgon? Hur ska jag få mat på bordet? Hur ska jag komma in i den här utbildningen? Bekymmer inför framtiden. Och vilket har alla. Och den andra halvan är al-hazn. Sorry för det som har varit. Uff, jag borde inte gjort si. Uff, jag borde gjort så. Uff, jag borde ha gått den där vägen. Man känner sorg över det som har varit. Profeten sallallahu alaihi wasallam lär oss att söka skydd från de här två sakerna.
Exakt.
Och som innan vi var inne på att sluta älta. Och även när du känner att det är för mycket ältandet, att söka skydd hos Allah just med den här duan. Att oh Allah, skydda mig från bekymmer och sorg.
Det finns väl specifikt en rubrik i Hisn al-Muslim, duas typ mot typ against sadness, depression eller någonting sånt där. Det är flera duas samlade under den rubriken typ. Ja, nej, jag minns att jag vet inte vad det står på svenska exakt, men duas åkallan mot
sorg,
kanske mot sorg eller något. Det finns i alla fall flera där samlade.
Nej, men den där boken är väldigt viktig och väldigt bra att ha. Det står på den, Hisn al-Muslim, muslimens fort, muslimens fästning. Varför? För att profeten det är taget från en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att liknelsen för den som gör dhikr, alltså den personen som gör dhikr, är som en person som har sprungit in i ett fort, en fästning, och tagit skydd från fienden. En fiende jagar honom, en armé eller vad det nu är, jagar honom och han springer in i ett fort för att ta skydd där. Det här är som personen som gör dhikr, han tar skydd med dhikr från shaitan. Så egentligen muslimens fort eller muslimens fästning, jag vet inte vilken rubrik vi har, det har en betydelse. Den är tagen från hadithen.
Bröder, det finns en till en grej som i alla fall, jag vet inte om ni har lagt märke till det här, men många som mår dåligt tenderar att idag i alla fall, speciellt bland ungdomar, men jag tror att det är även bland äldre och vuxna, tenderar att gå tillbaka till att man jämför sig mycket. Du vet, den har det, jag kollar hur jag har det. Och att mycket på grund av sociala medier och så också, självklart man ser alltid det,
folk lägger upp
folk likes.
Det behöver inte ens sägas vad som händer på sociala medier och vad folk lägger upp, men
folk lägger upp. Jag vill ändå poängtera en viktig grej för den som lyssnar, att om folk mår dåligt och kontaktar mig till exempel, jag vet Sadek säger samma sak, vi förklarar ändå till folk, lyssna, jag är ingen psykolog. Bara för att jag är aktiv i massa saker och du kanske tycker om det jag säger och du tycker om vad vi predikar eller vad vi förmedlar och det goda budskap vi sprider, det betyder inte att jag är psykolog. Och det finns riktiga psykologer och det finns en vård. Man kan gå och söka vård. Så ibland när jag säger men de kanske skriver jättelångt och jag märker den här personen ett meddelande, och jag har inte heller utgett mig för att vara psykolog, men folk är desperata ibland och de vill att man ska, alltså jag ska bli bokrecensör eller vad heter det där, jag ska recensera böcker, jag ska förklara, jag ska tyda drömmar, jag ska berätta om vilken, jag lovar jag har fått frågor om saker jag har inte ens med att göra egentligen, vissa grejer. Hur som, ibland jag ser att den här personen verkar faktiskt ha psykiska problem. Eller ha så här, gå igenom trauma. Den behöver behandling. Den är i en trauma. Eller den har posttraumatisk stress eller liknande. Så jag brukar säga, har du kontaktat vården? Har du pratat med en psykolog? Nej, jag vill inte prata med en psykolog. Är pass på vården. Man har en så här dålig bild av vården. Nu säger jag inte att alltid och alla, alltså all vård är alltid superbra och ger alltid den bästa behandlingen. Det är inte alltid så. Men någonstans måste du också börja. Vi ser ju från ett religiöst perspektiv, gör de här sakerna. Om du mår bra eller om du inte mår bra, allting vi har nämnt ska vi ändå göra. Det här är inte något specifikt, så här, om du mår dåligt gör dhikr. Om du mår bra gör också dhikr. Och minns Allah, om du mår dåligt börja be. Nej. Om du mår bra eller dåligt, du ska ändå be. Fasta ramadan, spelar ingen roll om du mår lite dåligt eller har lite ångest.
Exakt,
eller
det är inte råd till
det här är råd till allihopa egentligen, men det är också som har nämnts i verserna och har nämnts i hadiserna, att det är ett sätt för att få människan att må bättre, att bli lyckligare, att få ett lyckligare liv, att bli nöjd med det man har, att inte jämföra sig. Det är hadis, det där att inte jämföra sig. Man ska inte jämföra sig och hela tiden titta på de som har det bättre än sig själv. Utan man ska kolla på de som har det mindre. Varför? För det löper mindre risk att du ska bli onöjd hela tiden med dig själv. Det är en hadis. Och vad händer? Folk kollar i sociala medier. När en person, ofta personer på sociala medier, det gäller alla, även mig själv, det gäller allihopa, vi lägger ju upp de glada bilderna, de glada stunderna. Nej, det här är fett nice, skön aura. Ey, låt oss ta en bild, vi lägger i sociala medier. Men när någon har fått avslag på jobb, kanske ibland för att få, du vet, att folk ska vara med en och man ska få fina kommentarer, man ser,
Linkning kanske man lägger ofta att man kan få jobb.
Men generellt, man lägger ju inte när lägenheten är smutsig. Man lägger inte när barnen skriker i bakgrunden, när någon har dött. Alltså, de tråkiga sidorna, det är inte det man vill visa. Att man mår dåligt, det är inte alltid det man vill visa. När man har precis vaknat, man är helt slut, allting, det är inte då man sänder en live och grabbar, vad händer, jag ska berätta något fint. Nej.
När man har bränt maten, man tar kort på.
Många visar bilder. Kolla, många visar bilder, sina semesterbilder. Och ibland man lägger upp semesterbilder, vissa visar när de inte ens är där heller. Vilket många ungdomar brukar göra. Och då tänker folk, tänk dig, du har ett konto med 20 inlägg. Ett inlägg du Dubai, ett inlägg du Malaysia, ett inlägg du New York, ett inlägg du Mecca, ett inlägg du där. Och jag, kanske som en ungdom säger, tittar, jag tänker, abo, fat nice liv. Men du har gjort 8 resor på 7 år. Men under de här 7 åren, vad hänt dig egentligen? Vad har du varit med om? Hur mår du? Du har haft en trasig skilsmässa. Du har haft orosanmälan på ditt barn. Ditt liv har varit kaos. Men självklart, du visar när du står framför Burj Khalifa. Du visar när du står där. Så den andra personen kan tänka, ej, vad tråkigt liv jag har. Och vad kul liv du har. Alla vet att sociala medier, en stor del av den, är en bluff. Och du kan lägga filter också. Så även om det såg lite regnigt ut, du kan få det att bli en färg. Det är sant. Det ser ut som det är sol i bakgrunden. Det har fett kul och det är bra väder. Så jag la upp en sån bild en gång. Jag skrev inget om vädret. Jag la inte en filter att det ska se dåligt ut. Men någon han synade ändå. Han sa, ej, det ser fett kallt ut. Och det är sant. Det var kallt. Så alla vet. Sociala medier har förstört många människors liv. Familjer, äktenskap. Folk har blivit utseendefixerade och mår dåligt på grund av sitt utseende. Innan de mådde jättebra, de tänkte inte hur de såg, alltså att de såg ut på ett visst sätt. De var nöjda till sociala medier och filter och milter och folk är uppsminkade till max och du vet. Nej, det har, och det har gjorts en dokumentär om det i UK, just kring hur så många är onöjda med sitt utseende. Att det har kommit till en grad. De har kommit, de intervjuade en skönhets, han som gör skönhetsoperationer, en sån läkare. Han sa, han bara, det går inte att göra något på dem. För att de kommer, kolla hur de kommer. De kommer dit med ett filter från Instagram.
Ja,
så han har inget fel på sig. Det är någonting, någon liten, pytteliten grej han vill ändra på ansiktet. Han säger, det finns ingenting ens att ändra på. De lever, de, det här med filter och att göra om sig och liknande har verkligen förstört folks välmående.
Exakt.
Och till dig där ute som mår dåligt, så råder jag dig att praktisera det som vi har sagt under det här programmet. Ta hand om din bön. Gör din adhkar. Gör uppriktiga dua. Vänd dig till Allah. Be Allah om hjälp. Och sök även vård. Sök professionell hjälp. Och kom ihåg att shaitan finns. Och shaitan vill få oss att må dåligt. Han vill få oss att känna ångest. Han vill få oss att ge upp. Han vill få oss att tappa hopp. Men kom ihåg att Allah är förlåtande. Och Allah tar emot ången från de som vänder sig tillbaka till honom och ångrar sig. Så mitt råd till alla där ute. Vänd er till Allah och sök skydd hos Allah mot shaitan. Och sträva efter det som gynnar dig. Och sök Allahs hjälp och ge inte upp. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب